446 ligamatcher spelade Roland Nilsson under fotbollskarriären som var i två länder. I tur och ordning var klubbarna Helsingborgs IF, IFK Göteborg, Coventry, Sheffield Wednesday och Gais. Svensk mästare i både HIF och Blåvitt, VM-brons 1994 och senare också svensk mästartränare i Malmö FF.
446 som i fyra målsskytt året 46. Ja, det var Gunnar Gren i fotbollslandskampen mot Schweiz som Sverige vann med hela 7-2. Matchen spelades året efter andra världskrigets slut på Råsunda inför 37 000 åskådare. Och Gunnar Nordahl var en annan av de svenska målskyttarna.
Mm, och Gunnars son Thomas Nordahl har ju varit med i sporthuset och kärleksbombat supertrion Gren och Li. Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nils Lidholm.
Ja just det, 269an. Alltså det var det avsnittet. Ja. Och det hette ju... Titeln var fin för det handlade om det som Thomas Nordahl hade sagt när han var liten. Pappa ska göra målen.
Mm, vackert.
446 mål gjorde Edmonton Oilers NHL-säsongen 83-84. Enligt många ett oslagbart målrekord det året då man kan väl säga att Edmontons storhetstid drog igång på allvar. Och mest produktiv var en spelare som gjorde över 200 poäng den här säsongen. Hans namn är...
Wayne Gretzky!
Just det.
Bra där. Veckans Wayne.
446 NHL-mål gjorde Patrick Kane för Chicago Blackhawks under sin exceptionellt framgångsrika tid i klubben med tre Stanley Cup-titlar. Kane har blivit utsett till mest värdefulla spelare i både NHL och Stanley Cup, alltså slutspelet. Efter mer än 15 år i Chicago så lämnade han klubben förra vintern och spelar numera i Detroit Red Wings och hyllades ju enormt när hans Detroit då återvände till Chicago.
Nummer 446 på listan av friidrottare som tilldelats hederstecknet stora grabbar och tjejer var häcklöparen Robert Kronberg, fortfarande innehavare av svenska rekordet på 110 meter häck. Och tänk att Kronberg i denna sprintgren, hårt konkurrensutsatt, var både VM och OS-finalist under sin karriär.
Ja, jag kommer ihåg hur du gick runt där Tom, när vi var i Sydney, de olympiska spelen 2000. Och redan efter de inledande försöken gick och gafflade på vårt kontor där nere på Internationella Radio TV-kontoret. Se upp för Kronberg, han kan gå till final.
Se upp för Kronberg, se upp för Kronberg.
Kom ihåg vad du hörde det först, sa du också din vana, försiktiga vana trogen.
Ja, och då gick han ju till final, supersensation, och du kommer ihåg vad du hörde det först va?
Ja, jo, jag vet.
Apropå OS... 446 friidrottare var med i de olympiska spelen i London då det 1908. Tre svenskar tog medalj och guldmedaljören i spjut hette Erik Lemming och var den svenska stora stjärnan.
Nu skickar vi iväg det 446 avsnittet av Sporthuset.
Med Tommy Åström,
Jens Fjällström
och Lasse Granqvist.
What's your first impression of Sweden?
The crowd has been unbelievable all night. The DJ's certainly been good. And yeah, it's my first time being here, so I'd love to come again next year or in the future.
Där var han. Huvudrollsinnehavaren från Alexandra Palace, Ali Pally här för leden. Och nu har han ju dessutom varit i Sverige, nämligen vem då Jens?
Fenomenet och VM-finalisten i dart. Luke Littler. Ja, du är verkligen. Han fick Ali Pally, som Alexandra Palace kallas, att gunga för några månader sedan. Då hade han inte fyllt 17. Nu är han väl 17 år i varje fall. Där han fick sitt stora genombrott. En talang som dartvärlden inte sett motsvarigheten av tidigare. Så dartfestivalen verkar ha varit i Göteborg eller något i den stilen.
Det var Swedish Dart Festival, Dartpoddens egen Alexander Axén är med oss tillsammans med spiken på hela evenemanget, nämligen...
Upp, inte speaker.
Nej.
Master of
ceremonies.
Jaha, okej. Okay.
Wow.
Det hade varit läckert.
Master varit... of ceremonies.
Master of...
Titulera mig från och med nu alltid så.
Tillsammans med Alexander Axén. Välkommen, Alec.
Ja, tack så jättemycket. Tommy var fantastisk, måste jag säga. Och proffsiga, det vet jag att ni är. Men att han även går in på det här djupa vattnet som dart och gör det så bra. Det, jag blev jätteglad.
Men allvarligt, Master of Ceremonies, va? Ja. Vad är det med dartvärlden? Dartvärlden?
Det är ju sådana här som man tänker på i boxning och sånt, du vet, som kör igång. Och Tommy gjorde det med bravur, så att domarna som var där, som alltid jobbar med det där, och spelarna, de tänkte inte ens på att det inte var han som brukar vara, utan att det var Tommy, så det var perfekt.
Innan vi går in på det sportsliga, för det ska vi såklart göra, och du... Alec har ju varit där för Dartpoddens räkning och du får berätta om evenemanget och arrangemanget, men jag måste faktiskt få säga att jag fick ett klipp av dig, Tommy, som du skickade över när du påannonserade just Luke Littler, och jag kollade på den och jag måste säga att jag blev otroligt imponerad. Det var verkligen master, eller hur Jens? Det var verkligen master of service. Alltså hur du lyckas. Jag har ju aldrig berömt dig som speaker egentligen. Jag har sagt att du är kunnig och bra.
Du har inte berömt mig överhuvudtaget väl?
Aldrig hänt mig. Nej. Och nu helt plötsligt är vi där.
Kan vi få taktfasta applåder från och med nu?
Jag ryser på mina armar.
Det är otroligt bra.
Det är helt underbart. Du har inte använt de här låga, djupa.
Exakt, gå ner lite grann där och så liksom för att det ska bära hela vägen och inte bli för högljutt. Tommy Buffer Åström. Det är jubel. Det där var otroligt häftigt faktiskt.
Men vi tack Alec också för att fick vara med om det här. För det var, om vi går vidare till helheten, så är det ju så att det här... Att inför utsåld salong 1600 åskådare hade kanske kunnat sälja det dubbla. Att det blev en succé. Och att det här förvandlades till Alexandra Palace. Och Luke Littler sa ju faktiskt det att det här var högre ljud än i Ale Palace. För arenan, men den här mässhallen var ju så perfekt för det här.
Inte ens jag som är det mest positiva vad det gäller dart och allt vad vi hoppas kunna åstadkomma trodde att det skulle vara ens i närheten av det här. Och jag var helt i chock hur det kunde bli så bra, och hur glada spelarna var också. Alltså de svenska spelarna, såklart, det är hemmaplan och de har aldrig fått vara med om det här någonsin. Det brukar ju stå 20 man och titta normalt liksom, och det var tryck och de sjöng sånger och sådär. Men även de som kom från England så att säga, med Chris Dobie och Luke Littler, men även Wayne Mardell och Russ Bray och Kirkulator. Man såg att de gick igång på det här. Det här var något speciellt. Och vi fick mycket beröm hela tiden om att det var så bra och stämningen var kanon. Och till och med livvakten på Luke Littler kunde le ibland.
Och det han var hade liksom... ju fullt upp, för det var ju alla ville ju ta. När de har sån här walk-on, då går de ju tight genom publiken och så. Och här var det extra tight, ännu tightare än på andra arenor, Alec, liksom att man gick igenom mitt i folkhavet, så att alla ville ju ta selfies och autografer och så med Littler. Så att, och ju mer folk drack öl där under kvällen bland åskådarna, så blev det ju kämpigare och kämpigare för den här livvakten.
Det kan man säga. Han gjorde det ändå bra, tycker jag, att han liksom litade på vad som skulle hända. Men det man kan säga är ju att det normalt, så man går aldrig så där, utan man egentligen går till den här mittgången fast på insidan, så att du om du vill nå deras händer så gör du det, men du behöver inte om du inte vill. Här gick det ju mitt emellan fyra bord, kan man säga, så att ja, det vart bra, men det kunde ha blivit vad som helst egentligen. Så han var ju ett vakande öga så, men nej, det var en otrolig fest alltså, och ja, men positivt överraskad över den här glädjen som var hela tiden, och hur mycket liksom, vad ska man säga, kunniga dartmänniskor som var där också. Det var inte bara fest, utan det var också många som kunde dart, och det gillar jag jättemycket.
med inramningen förstår jag här och den härliga som vi hörde här när Luke Little presenterades och så vidare. Men hur var den sportsliga kvaliteten på den här darttävlingen? För det var ju ändå det handlade om.
Ja, det är ju en uppvisning så att säga. Så det blir ju inte att man kanske gör exakt som man skulle ha gjort om det var tävling. Och det är lite där det är till för att man bjussar lite. Det var mycket roliga grejer. Luke Little gjorde också någon sån här bulle, nio bulle när han hade 109 kvar och sådär. Som man kanske inte gör när det är VM liksom, men han är grym alltså.
Och så gjorde han till publiken så här inför ett kast. Så gjorde han så här med armarna. Jaha, okay. Vad tror ni om det här nu då? Och sen bara precis i mitten, bulle.
Men man, och så bullseye för alla som nu inte är helt bekväma med bulle.
Ja, exakt.
Jag börjar slänga jag med
mig. Jag känner det här. Alltså, bulle, nio, bulle. Det börjar låta som så här, vem som ska spela sexa och nio. Det är nummer tio som är nio. Ja, det är
men
bra.
Kan vi inte stanna till vid Luke Little? Det är ändå så att det som var speciellt här, det är ju alltså att han har fått det enorma genombrottet, som du sa i början här, Jens, Alexander Palace. Men när han bokades upp, det var ju långt före det. Så det var ju det som också var lite så här vibrerande in i det sista. Ska hans agent försöka avboka? Du såg en artikel här, va? Jag skickade till dig.
Ja, han har ju så mycket att göra.
Ja, det är fruktansvärt tempo nu för den här 17-åringen född 2007.
Ja, han får ju det.
Det här snacket gör det i början här, intervjun i Dartpodden som ni gjorde, Alec. Vi kan höra vad han sa också om hur livet har förändrats bara på några månader. Vi kan ju säga att han har ju bara vips till exempel fått 1,3 miljoner följare på Instagram och så vidare.
Ja, det är värt pengar det med.
It's just been life changing for myself and my family. But like I said, it's all worth it. I'm getting these great opportunities with the Premier League and even coming here for an exhibition, having a bit of fun and seeing all the fans that have supported me. So yeah, like I said, it's all paid off and I'm guaranteed. I'm glad to get these opportunities.
Ja, alltså den här killen älskar att kasta dart. Det är ju något väldigt speciellt med honom och han märker nog inte av att det här sliter, därför att det är många bra spelare som när man är med i Premier League, man kastar så på varje torsdag 17 veckor i rad. Man flyger över hela, ja inte världen men Europa i alla fall, fram och tillbaka, och det är ett jäkla press och det är liksom, man åker ut direkt i första matchen om man inte vinner den matchen och sådär. Så att det är tufft tempo. Det är många som har gått in i väggen därifrån som har varit med alldeles för tidigt. Men den här killen, han står bara och garvar och tycker allt är skitkul. Men jag gillar, för att pratade mycket med hans pappa sen också, att han har börjat förstått det här nu, vad det är. Och han säger också, it's just a kid liksom. Men han ska ju liksom börja träna ordentligt nu. Han ska tänka på maten och sådana saker. Alltså det har gått lite för fort allting. Så nu börjar de väl se tendenserna till att det börjar gå lite för fort nu. Så nu måste vi börja bromsa det här. Och det är klart att det var många som, jag är lite så här nu, men att de hoppades och trodde att han skulle ställa in, för att de tycker att vad är det för arrangemang i Göteborg, det blir väl ingenting typ och sådär. Men vi har ju Dean Moss som har jobbat nära oss, som är PDC Nordic-chefen, som känner allt och alla inom branschen, känner ju hans manager och sådär, så att vi var aldrig riktigt oroliga om man ska vara ärliga. Sen kan det ju hända att han blir sjuk och så, men han skulle absolut inte ställa in bara. Och det här var ju hans första i år, när han åker runt och bara finlirar så att säga. Så att han är ju väldigt blyg skulle jag säga. Mm. Det är mer där än något annat liksom. Så att, och nu är det ju alla skriker och gapar på han hela tiden. Det är klart att det är speciellt. Ni kan ju tänka själva att vara 17 år springat med en livvakt liksom. Det är inte jättemånga som har den uppväxten.
Mm. Jag tänker nu när det har blev en sån succé här med Göteborgs arrangemanget, och man tänker hur NHL till exempel lägger ut sina premiärer i Kina, Europa och för att sprida intresset. Det är inte så att du tror att Premier League kan lyssna på önskemålet att lägga ut en omgång eller vad det nu kan kallas i Göteborg kommande. Mm. Vad tror du?
Ja, det är inte omöjligt. Vi har en i Norden här som går i Köpenhamn, som är en World Tour-tävling. Den har legat i Köpenhamn och där var det bra. Folk har varit nöjda och allt sånt där. Men jag tror att de här kommer ju prata om hur det var här. Och det är inte omöjligt att man börjar kanske antingen alternera det, eller som sagt att man kan lägga en Premier League här beroende på då intresset och så. Och jag tror kanske inte just på att man tittar på den här tävlingen så tänker man att vi drar dit, utan jag tror att vi måste upp ett snäpp för att få det då. Och jag tror ju att om vi ska köra den här en gång till, att vi kanske till och med måste hitta en ännu större lokal, för trycket var ju enormt på biljetter. Så att, men det är ju såklart drömmen.
Ja, häftigt. Men du, nästa år då? Flyttar ni in på Ullevi då?
Ja, men Skandinavium är nog inte helt fel.
Ja, det är bättre. Ju, det är inomhus. Ja,
ja, får inte gå vidare.
Frölunda får spela i Frölundaborg i fortsättningen.
Ja, Frölundaborg och hockeyslutspel är ju, den har ju en väldigt stark och tidig, gammal tradition. Så att,
ja, de får flytta in där medan vi tar Skandinavium då. Nej, men det vet jag inte. Liksom. Men det är en dröm såklart, Lasse, att vi ska göra det större. Liksom så. Mm. Enligt trycket på biljetterna hur det var, så som sagt, 4000 behöver vi kanske kunna sälja i mitt mål då. Sen tror jag också om det var många så här, jag pratade med mycket gamla dartare, så här, men det går inte att göra det här i Sverige, det är ingen som har gjort det någon gång och det kommer bli fiasko typ och sådär. Och sen ringde de och frågade om de fick biljetter när allt var slutsålt typ så. Så att det är också den där, det är många som inte riktigt trodde på det. Nu har de sett filmer och det är liksom, folk lägger ut och det är ett jäkla tryck och det skrivs om oss. Till och med The Sun har ju skrivit om oss att Luke Littler och Chris Dobie vann en dubbeltävling i Sverige typ och sådär. Så att ja, jag hoppas verkligen att det blir nästa år.
Sporthuset 446.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allsvensk premiär.
Och allsvenskan fyller ju 100 år.
När Henrik Rydström nu kliver in som sitt andra år som Malmö FF-tränare så gör han ju det verkligen som dunderfavorit. Och det är det jag tänkte vi kunde prata lite här om också, Malmös favoritskap. För förresten fint att Anders Christiansen är tillbaka igen. För han drabbas av den här hjärtproblematiken och får nu tillbaka kaptensbinden som Pontus Jansson hade i höstas. Men också intressant, Malmö, Sveriges i särklass rikaste klubb, men har den här vintern kunnat fylla på i sin trupp med två riktigt namnkunniga värvningar, kanske de två mest namnkunniga faktiskt nyförvärven i hela serien. Övergångssummor behövdes inte, free transfer, de hade inga kontrakt de här killarna. Det är backen Jens Trygge Larsen som spelar kontinuerligt i danska landslaget, gjorde det i EM-kvalet, och norska anfallaren Erik Botheim som kommer från en och en halv säsong i italienska Serie A.
Skickligt av Daniel Andersson och den sportsliga ledningen i Malmö FF, bra gjort.
Och på upptaktsträffen som jag höll i förra veckan så trodde ju merparten av journalister, spelare och tränare att det var MFF som inte bara skulle vinna utan jogga hem guldet.
Det känner vi igen. Det är ett gammalt uttryck från allsvenska tränarbekantingen Mikael Stare.
Ja, det var faktiskt. Ja, det var faktiskt från en upptaktsträff.
Ja, fast han sa det inte om Malmö FF utan det var väl om Elfsborg, va?
Ja.
Men det var ett gäng år sedan.
Ja, och sen vann hans AIK istället.
Ja.
Så vi får se hur det blir med den här gången. Ja. Men passande kanske att använda den formuleringen då, eftersom Malmö, ja, kanske är större guldfavoriter än de brukar vara. Är det rätt sätt att uttrycka det? Vad tycker ni, alltså expertfirma Axén och Fjällström?
Ja, det är det verkligen. Jag tror att vi får se ett mästarlag som har 70 plus poäng i år. De är så breda och är så spetsiga så att ja, jag säger att sätter upp ett A-lag i Malmö och ett B-lag i Malmö så är de båda på Europaplats.
Det var för övrigt någon, jag vet inte vilken tränare, det här kanske du grejar Alec och svarar på tal om att jogga hem guldet, som dessutom beskrev det som så. Jogga hem guldet springandes barfota på Lego. Vi har ju alla. Ja, precis. Nej, faktiskt inte om Malmö, det var ett annat lag. Men jag tycker den beskrivningen, det var ungefär den beskrivning som Alec gav där, att Malmö kommer nå 70 poäng. Jag tycker man liksom byggde en bra plattform förra säsongen, men samtidigt var känslan, åtminstone min känsla, att de var inte ens nära sin verkliga potential. Och nu liksom förstärkta med Botheim och Stryge Larsen på det, och så sedan rätt vad det är så kan AC komma tillbaka, så är det ju, och herre min ge vad de har olika möjligheter. Och ett av de områden som var tydligast att peka på det här var Malmö inte bra på förra säsongen var ju bland annat de offensiva fasta situationerna, och där ser man hur vass ut som helst nu. Så jag tycker man har jobbat på de saker man kan bli bättre på. Genombrottskraften, inte bara i bollinnehavet, offensiva fasta, och så att det finns grejer även i spelet som pekar mot att Malmö kommer att göra en ännu bättre säsong i år, inte bara materialet.
Nej, men om man säger att de vann förra året, det måste ju alltid, man måste ju alltid säga att det var bra. Sen finns det alltid den här Degerfors-Elfsborg-matchen där Elfsborg borde ha vunnit guldet egentligen, och man vinner på målskillnad och allt det där, bla bla bla. Det är ju ingen bra säsong av Malmö om man ser det så, men man vinner ju, så det är klart att det är bra. Men ni förstår vad jag menar, och lite det du är inne på, Jens, det finns mer att ta av. Det enda som är emot, det är ju just att man är så bra och att man är så många, att man inte kommer få vara delaktig. Det kommer vara extremt viktigt att Rydström lite gör som Thelin gjorde i Elfsborg. I 60:e minuten gör han 3 byten, därför att då vet du att okej, jag startar inte, men jag får i alla fall 30 minuter. Om man inte gör så, då tror jag att det kan bli problem, just det här med att man tycker man är så bra att man ska få spela i alla fall och så.
Jag tror nyckeln också är att nu har man gått till cupfinal innebärande så att man har fått maximalt med matcher att fördela på sin spelartrupp under våren här. Och jag tror detsamma faktiskt gäller när det kommer till Europaspel. Jag tror Malmö behöver ett Europaspel för att vara bra i allsvenskan också, för det innebär att truppen kommer att hållas skärpt och konkurrensen kommer att finnas där för alla, eller det ges möjlighet till fler att visa vad de kan.
Det är härligt att höra ert expertsnack här, Axén och Fjällström. Men när jag går igenom expertfloran från förra årets allsvenska så såg jag ingen som pekade ut IF Elfsborg som guldkandidat. Upp, upp, upp. Du, ja, men du är inte expert. Du är buffer. Men du hade Elfsborg förra året. De var ju mästare den här sista omgången. Sen rasar de av någon anledning.
Jag tror såklart på dem i år också.
Är det så?
Inte på guld, men jag tror att de blir...
Nej, men jag är intresserad av vem som vinner. De andra, men du...
Ja, men jag tänker bara om vi ska titta på vad som finns bakom Malmö. För, det var ju som
för du säger också Malmö.
Ja, Malmö 1, Djurgården 2, Elfsborg 3.
Okay.
Elfsborg är inte så betrodda i år, och de åkte ut i kuppen. De åkte ut mot Degerfors just. Så de gick inte ens vidare till kvartsfinal. Så på det sättet det är inte så många som tror på Elfsborg. Och de har gjort fått en del spelartapp. Men jag gillar ju det de gör där med Jimmy Thelin. Det är ju väldigt... Ja, men de kan ju jobba långsiktigt. Det är det som skiljer dem från storklubben. Det har vi pratat om flera gånger. Att man måste ändra spelsystem och det blir kalabalik och byta tränare. Och ta Hammarby nu, jag vet inte vad du säger om det, Alec, men Kim Hellberg kommer in här som har haft en tydlig metodisk spelidé i Värnamo. Jag känner så här, det är Andreas Brännström-varning på honom, att Hammarby gör en 7-8 dåliga match i början här och så ska han sparkas och sådär. Att det är väldigt svårt att vara långsiktigt strategiskt med hur man vill bedriva ett spel i de stora klubbarna.
Ja, jag är ju förvånad att det finns, att man kan ha långsiktigt i några lag alls i dagens samhälle, ja. För det ska vara snabba klipp hela tiden, men speciellt som du säger i topplagen, och speciellt säger jag Stockholmslagen, för att förra året gick AIK dåligt, sämst utav de tre lagarna, då var det ohållbart för Brännström. Spelar ingen roll om de tyckte det såg bättre ut, eller han får ju faktiskt sluta när de slår Brommapojkarna borta till och med. Så det är klart att Kim Hellberg har ju fått en ingen bra start i cupen, ingen bra start på träningsmatcher. Och
kanske inte heller så bra trupp.
Nej, alltså det kan ju man ju säga utifrån, men du vet ju själv hur hemmablind man kan vara. Det sitter någon ordförande där och säger att man ska fatta Malmö och man ska gå om, och han är ju bra och han kan ju bli bra och sådär. Men förra årets lag är ju klart sämre än det här laget som var innan. Det här laget är klart sämre än det här laget som var förra året. Så det går ju åt fel håll tycker jag. Men man är ju inne på att man ska föryngra och man ska sälja spelare och sådana saker. Jag är osäker om det är rätt väg att gå. Jag tycker att man ska titta på de bästa hela tiden. Och tittar du på Malmö Så de bryr sig inte om en spelare är 15 eller 35 år. Är han tillräckligt bra så får han spela.
Vet du vad, Alik? Jag gillar också de bästa och jag älskar fotboll. Och jag kommer titta på Allsvenskan när Djurgården spelar. Därför att Lukas Bergvall är någonting extra. Jag vet att han är såld, jag vet att han ska bort, jag vet att han inte ens är i A-landslaget, jag vet att det är U21 för honom fast han är 18 och bla bla bla. Men det är för mig en häftig spelare som jag tycker, alltså det var Hugo Larsson i Malmö FF, det tycker jag var kul att se, sen drog han till Tyskland, men jag ser faktiskt fram emot att följa Lukas Bergvall. Vad får han? 8, 9, 10 matcher vad det blir?
12
matcher, det ser jag fram emot, för det är
han har haft lekstuga i Svenska Cupen ju.
Tonåring fortfarande, men den som får anfallsspelet att ticka. Sättet han flyter runt på planen och liksom kombinerar och skapar ett bra spel tycker jag är tyder på sånt självförtroende och en sån egenskap att hur ska jag använda min kompetens på bästa möjliga sätt, och att ha fångat det när man är så ung är otroligt ovanligt. Så att visst, alltså Spurs kommer att vara ett jättestort kliv från Djurgården, men det blir ju otroligt intressant att följa hans utveckling, både de här 12 matcherna plus är det cupfinal och så sedan när han drar till Premier League.
Bergvall med fint driv. Kommer långt Bergvall. Hur långt ska Bergvall komma? Bergvall! Titta på Lukas Bergvall! ...4-0 Djurgården. Och ett drömmål av supertalangen som gör det helt på egen hand.
Får jag bara pressa ut en grej utav er här? Jag hörde ju Tommy säga Malmö FF följt utav Djurgården och Elfsborg. Den topp tre vill jag bara avslutningsvis få plocka ifrån såväl dig Jens som dig Alexander. Vi börjar med Fjällström, topp tre Allsvenskan 2024.
Malmö FF, Djurgården, Häcken. Men jag tycker det finns en likhet mellan framförallt Elfsborg och Häcken. De har bra ledning. De har bra ledning genomgående. Så fastän man har tappat Högmo, Samuel Gustafsson och liksom därmed ryggrad i sitt spel, har du en bra ledning så har de en förmåga att få ihop det som kommer att behövas även den här säsongen.
Avslutningsvis, Alexander Axén, topp tre i Allsvenskan 2024.
Ja, det är jättetråkigt, för jag kör exakt samma som Jens, och jag tror att Häcken kommer inte få till det i början, men kommer rätta till det på sommaren, så de kommer gå som ett man kan inte säga tåg längre, för de kommer ju aldrig i tid, men de kommer gå bra i alla fall, så kan man säga. De kommer köra på bra på hösten. De kommer behöva ytterbackar och mittbackar, och det kommer de inte hinna de här 4-5 dagarna, så att de får en kämpig vår, sen kommer de gå jättebra på hösten, så de blir tre.
Det är viktigt också att konstatera det här med hur mycket pengar klubbarna har, apropå att rätta till saker som du säger, Alec, att vi vet, Häcken drog in massor med pengar förra året i Europaspel och så, och även spelarförsäljningar förstås. Så de har ju nu plötsligt över 100 miljoner eget kapital. Superrikast är ju Malmö, de har ju över 700. Och Djurgården är all time high för Djurgården, de närmar sig nu 300 miljoner. Efter Lukas Bergvall-försäljningen kommer de att gå en bit över nästan upp mot 400 miljoner eget kapital. Så tydlig etta Malmö där, tydlig tvåa Djurgården, och sen är Häcken där ihop med några som har fått in mycket pengar tidigare, Hammarby och Norrköping. Det kan vara bra med sig, för vi brukar ju säga det att det är svårt att tippa Allsvenskan, för från och med sommaren så blir det ju som en ny säsong nästan.
Det är också Europaspel som kommer påverka de där siffrorna, och de som har möjligheten att gå in i den mest penningtunga delen av Europaspel, det är ju Malmö FF, eftersom de kommer kämpa om att kvalificera sig för Champions League.
Och det är värt att tillägga att vinner man Svenska Cupen från och med nu, så går man till Europa League. Den platsen har inte varit öppen tidigare, så Svenska också, Cupen rankas högre än att bli tvåa i Allsvenskan vad det gäller Europaspel.
Det är ju 100 Allsvenskan, vi ska snacka premiärer alldeles strax, men nu sätter vi en semikolon för det här samtalet och tackar dig Alexander Axén för att du ville prata Allsvenskan i fotboll. Den kommer vi tillbaka till om en stund alltså. Och Swedish Dart Festival. Att vi har fått arrangören och dartpoddens Alexander Axén i samma program som Master of Ceremonies Tom.
Jag ska tacka också att jag fick vara med, Alex. Tack för att du drog in mig.
Tack så mycket.
Ja, ni är kungliga grabbar. Kämpa på. Ciao, ciao.
Hej då. Hej då.
Hej
veckans surr.
Ah, nu missar jag frågan hur ska det gå för Gais. Axéns gamla lag där han var tränare. De är tillbaka i Allsvenskan nu efter många år i ligan under. Och Västerås SK tillbaka i Allsvenskan första gången sedan 90-talet. Hur kommer det? Jag har sett på tipsen att det är ju sist och näst sist som tipsen trillar in. Men så brukar jag kanske ganska ofta vara på nykomlingar.
Du har ju fördelen att jobba med Axén på lördag redan.
Ja, jag kan redan
påskafton
då,
kan du reda ut
hjälper
de
dock inte våra poddlyssnare.
Ja, de kan ju rekommenderas att titta på Allsvenska premiärmatchen där i Norrköping då, IFK mot Malmö FF. Men vi kan snacka landslagsfotboll.
Ja, det är vi.
Det är nämligen så att Jon Dahl Tomasson har avklarat sitt första läger då, sin första samling som det heter med landslaget. Förlust mot Portugal med tydliga siffror 5-2. Och så var det faktiskt 5 insläpp. Ja. Och sen var det ny match på Friends Arena, knappt 18 000. Sverige mot Albanien, hög stämning från de albanska supporterna. De tyckte det var kul att vara där. Men Sverige vann matchen med 1-0 mot 0. Gustav Nilsson gjorde mål faktiskt den för andra landskampen i rad. Han har 2 A-kamper nu och 2 mål. Jens, du kollade på de här matcherna. Ska du säga vad du tyckte om Sverige och Albanien till att börja med?
Jag ser det som en samling, jag ser det inte som 2 matcher om man uttrycker det som så. Och jag tycker liksom att när man... Jag tycker det har varit intressant att se de här 2 matcherna. Det jag hade tyckt varit absolut ointressant, det är om det hade varit samma startelva som Jan Andersson. Ungefär samma spel, ungefär samma spelare. Jag gillar det Jon Dahl Tomasson gör när han testar olika spelartyper, där han testar olika sätt att spela på. Finns det skillnader? Ja, man spelar med inverterad ytterback, det vill säga ytterbackar som i anfallsspelet kommer in i planen. Det är ett tydligt en tydligt större ambition i att ha ett större bollinnehav, kunna kontrollera matcher mer. Och det ser man också i valet av spelartyper. Till exempel att Simon Olsson får spela. Jag säger inte att Simon Olsson var briljant, men det ger en indikation åt vilket håll som Jon Dahl Tomasson kommer att gå när han väljer spelare. För han kommer att vilja ha 3 duktiga fotbollsspelare inne på det där centrala mittfältet till exempel. Vi såg i pressspelet att det såg annorlunda ut i form av när det var högt upp, så var det väldigt tydligt markeringsinriktning, vilket är en ny del i det svenska försvarsspelet, skulle jag vilja säga, i alla fall definitivt en ny touch på det. Sen ner på egen plan halva så blir det lite mer zonspel i försvarsspelet. Alla de här olika delarna, de ska man alltså få funka på 2 träningspass. Vilket innebär när man går in i den där Portugal-matchen, så det är helt naturligt att förstå. Det kommer att vara grejer där, aj helsike, där ser, oj, det ser ju så konstigt ut. Och så sedan, så därför så blir det intressanta snarare att se, blir det en förbättring åt Albanien håller? Ja, men då säger man Albanien är inget bra, men Albanien är uppenbarligen tillräckligt bra för att spela EM i varje fall. Och slår Tjeckien och slår Polen i sitt kvalspel, vilket trots allt är dugliga nationer. Med andra ord, hur summerar jag den här? Ja, men visst, tusan är det, svider det som tusan att släppa in 5 mål. Men eller uppriktigt, jag skiter i resultatet i den matchen. För det handlar mer om att nu skapar en bild av vilka spelare som passar att spela den fotboll som Jon Dahl Tomasson vill. Och det tycker jag liksom, där har han fått en jäkla massa bra kvitton att gå vidare med härifrån och framåt. Nästa camp, då kommer jag att titta mer på resultatet. I den här, nej.
Brilliant is the easy word. Brilliant, he did really well. He spoke about staying together, be a family. And show it on the pitch, and I must admit, I think the players did that. So he's taking more and more responsibility, which I really like.
Då framkom det att för, ni vet, de här matchpreppande snacken som ofta är lagkaptenen håller i, eller förbundskaptenen eller tränaren håller i, och nu ska vi
ringen.
Spela för varandra. Då tog Jon Dahl Tomasson Kulusevski åt sidan och sa, kan du
köra ringen?
Could you please have the ring talk? Ja. Och då sa han, ja, det kan jag, for sure, och sen tänkte han, vad ska jag säga? Men då Ange
såklart Ange Postecoglou Tottenham tränare. Det finns ingen som är bättre på det. Och det vet ju såklart Jon Dahl Tomasson om. Exakt. Han vet ju att varje helg får Kulusevski höra brandtal som är så jäkla bra så att det bara var...
Exakt.
Ta den inspiration av det.
Jag hämtar inspiration av allt i livet. Men talet var mycket inspirerat av tränaren. Vi har Tottenham för han är, det är hans starka grej. Så jag kopierade lite av han för att jag tror mycket på vad han säger.
Vad sa du?
Jag pratade om att vi måste vara en familj. Spela mer som en familj. Och vad gör man med familjen? Man skyddar dem. Så skydda varandra på plan och hjälp varandra i alla situationer med boll och utan boll.
Och det tycker jag är spännande med Jon Dahl Tomasson. Det är ju liksom, han går förbi sin lagkapten, han går förbi de äldsta spelarna, de mest rutinerade, tänk Emil Forsberg, tänk Robin Olsen. Och liksom, och inget fel på dem på något sätt, men han går på en ung, lovande, kraftfull spelare som liksom är på toppnivå.
Det kanske högst rankad om man säger så.
Kan vara så, men han ber honom göra det här. Och som du säger Jens, han fattar ju att han kommer tänka på det här Kulusevski. Han fick ju ingen ledtråd, men han tänkte själv där och säger, jag plockar någonting från Ange det här. Det blir bra. Bam! Så sitter den där. Jag gillar det. Jag gillar signalvärdet i det rätt så mycket. Och innehållet i det han säger Kulusevski kopierat av Ange. Det är ju inte så himla dåligt va?
Nej.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Var med i diskussionerna tillsammans med oss i Sporthuset, inte minst via sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Ni kan mejla via kontaktformuläret, exempelvis om diskussionen om fotbollslandslaget nyss. Det brukar ju engagera. Tack Rickard Ljung, Håkan Ottosson, Erik Dahlberg, Martin Pålsson, Andy Törnqvist till introt här i starten tidigare. Och vi finns ju också på, många hörde av sig den vägen också, via sociala medier, Twitter, Instagram, Facebook. Och där märker man ju också, det bubblar ju var och varannan dag. Det är ju matcher var och varannan dag i slutspel och kval i hockeyn just nu. Det rör om i känsloflödet.
Illa för suveräna seriesegrarna Färjestad, som ju svarade för två genomusla hemmainsatser mot Rögle inledningen och kom under med 2-0 i matcher. Rögle vann sedan en lång förlängningsmatch och skaffade sig 3-0. När ni lyssnar på det här så kan ni, då vet ni ju om det står 3-1 i sed eller om Rögle svepte Färjestad och slog, det heter ju så när man slår ut dem i raka matcher.
Men det är alltså på väg mot
och vann med 4-0 i matcher. Ja,
tidernas skräll.
Ja, och jag var i Karlstad och kommenterade den andra matchen där som Rögle vann, nollade då Färjestad. Och då var Sanny Lindström och jag inne på att känslan över Rögle, det är ungefär som HV71 var 1995. Mm. Därför att HV inledde då som åtta in i slutspelet med att knocka serievinnande Djurgården i tre raka matcher. Det var bästa fem på den tiden, först i tre vunna. Och vi har samma känsla av att Rögle har någonting på gång.
Men det som gör det helt historiskt, det har aldrig hänt tidigare att en nia i serien har slagit ut en etta. Länge var det ju bara åtta lag som gick till slutspel.
Ja, det är ju det här, det är den här så kallade åttondelsfinalen. Ja. Lag 7-10 då möts och gör upp om två platser så att säga.
Ja,
det bidrar.
Men
det
är ju, skillnaden
det,
mot...
men du har ju faktamässigt korrekt.
Ja.
Det har aldrig hänt att en nia slagit ut en etta.
Men skillnaden mot HV71 är ju att Rögle var ju ändå relativt betrodda inför säsongen, så jag tror det man kan ha med sig lite också. Det var ju nog inte HV71 om jag minns rätt från 1995, så gick de hela vägen till guldet. Men det var nog inte många som ändå varnade för inför den här serien. Jag minns inte att vi gjorde det särskilt mycket i vårt förra program i alla fall, att Färjestad efter 52 omgångar i frid och fröjd skulle åka på förlust nej, mot Rögle när kvartsfinalspelet startade. Vad är det som har hänt med Färjestad?
Enorma frågetecken. Dessutom så är känslan att lagledningen med Thomas Mitell i spetsen inte har haft så väldigt liksom tjock lunta med förslag till lösningar.
Han som är så hyllad inför slutspelet.
Det tycks mig så.
En av de mest hyllade inför slutspelet.
Så att det, och det parat med att Rögle är bra, det ställer till det. Övriga annars vill jag säga Växjö. De imponerar faktiskt. Oerhört tajt och väl sammansatt nu igen. De regerande mästarna, de kommer bli svårt tuggade när vi kliver vidare.
Ja, Växjö 3-0 i matcher mot Luleå när vi spelar in det här. Alltså regerande mästarna kan bli klara för semifinal när avsnittet kommer ut. Skellefteå, när vi tittar på övriga slutspelsmatcher också, leder mot Linköping i den kvartsfinalserien 3-0 efter att ha vunnit samtliga tre matcher efter förlängningsavgörande. Och mest spännande just nu, den vi pratade en del om förra veckan med Sandro Lindström, Leksand mot Frölunda, där Leksingarna vann första matchen i Göteborg med sen två raka Frölunda-vinster. Och om vi hoppar över till kvalet upp till SHL, så är det så att när vi spelar in det här så har tre av fyra lag gått vidare till semifinal i det hockeyallsvenska slutspelet. Det som återstår är hur det ska gå mellan AIK Mora där Mora Dalalaget vänt 0-2 till 3-2. Och Brynäs program enligt klart för semifinal. Karlskoga skrällde mot tabelltvåan Södertälje verkligen och vann i 4 raka matcher. Djurgården slog ut Björklöven precis som i fjol ju. Då möttes de också. Björklöven som år efter år satsar och försöker på alla sätt ta sig upp till högsta serien, men det vill sig bara inte. Och det är ju ditt Björklöven, Jens. Hur reagerade du den här gången?
Med en besvikelse såklart, för jag hade ju min nyårsönskning, en förhoppning om att det skulle bli en avgörande final mot Brynäs, och i den sjunde avgörande så skulle dessutom Björklöven se till att säkra det SHL-kontrakt som de så länge har slitit och kämpat för. Så visst tusan, som för detta Umebo och alltid med ett Umeå och Björklöven hjärta, så svider det grymt.
Jag såg en reaktion på Twitter som sa att det är väl själva bara, ja, ni förstår, att inte kunna gå upp och jag orkar inte med det här längre och så vidare. Och sen var det 2 radmatningar så stod det: hur får man ta på säsongskort i nästa år?
Det är rätt inställning.
Det är ändå, det finns ändå där.
Jag ska bara hämta en grej. Det går på 5 sekunder. Ja.
Vad är det? Umeå, Björkarna stad,
Brännboll. Läs nu, Umeå.
Björkarna stad, Brännboll, Älven, Väven, Gamlia, Västerbotten, Löven. Ja.
Löven. Där har du. Det var Umeås alla stoltheter fanns med. Den väskan var, påsen var med mig på förra resan här. Björkarna stad,
ja,
Brännbollsturneringen, VM i brännboll där. Älven finns där, Väven finns där, Gamlia är fint. Och så sedan Björklöven, Löven. Vi bara säger Löven där uppe.
Ja, det där är bra. Den lokalpatriotismen, ja, kan inga motgångar, nej, sätta stopp för.
Den vill
där
man
finns
ha.
Där.
Ja. Den vill man ha, den väskan. Sista bara här när det gäller hockeyn som jag tycker är en stor historia. Vi får ju en match 7 i nedflyttningskvalet mellan HV71 och IK Oskarshamn.
Aldrig hänt tidigare sen den grejen skapades.
Nej, och den har ju inte funnits så länge, men tidigare blev det 4-0 eller 4-1 i matcher tidigare. Men det här är en lång serie. Och de har ju presterat en ishockey som har varit... Jag vet att det är tufft att åka ur, men det har ju varit charmerande.
Förstår du inte varit tidigare?
Nej, men det har ju bitvis varit enorm hockey faktiskt. Nej, men det har varit charmerande och läcker hockey tycker jag. Med högt underhållningsvärde när jag sitter helt neutral och tittar. Och nu står vi i en match 7, långfredag i Jönköping. HV71 är hemmalag. Jag är ledsen all släkt alltså. Det blir ingenting. Det blir inte tal om det på långfredag. Finns bara en grej att göra då. Den där måste ses.
Mm, så är det bara. Sporthuset sponsras av Hantverksdata, Sveriges ledande affärssystem för hantverksföretagare. App och webbaserade som gör att mindre tid behöver läggas på tidslukande administration. Det kan istället handla om att man kan kika på hockeymatcher. Det är så att Hantverksdata sponsrar inte bara Sporthuset utan också de hockeyslutspelsändningar som du är inblandad i, Lasse, på TV4.
Ja, valuta för sponsringen. Det är långa matcher. Det är förlängning på många håll i både hockeyallsvenska kvartsfinalen och i svenska hockeyligans SM-slutspel.
Och det var ju så att förra veckan så startade vi en utdelning av priser som handlar om första pris, det hockeyspel som du och jag använde i en prestigefull match.
Ja.
Man undrar ju, man är lite nyfiken, för jag har ju sett på våra sociala medier där det har lagts ut bilder från den här hockeymatchen, hur det gick egentligen. Jag hörde du hade lite problem, Lasse, med yttern som kunde åka in bakom målet.
Ja, det var en liten ny grej.
Men, och jag körde, 30 år sedan.
Ja, och där körde jag med Esa Tikkanen och Jari Kurri, för jag var Finland.
Ja.
Och då mitt, det var kanske lite ålderstiget lag, va? Vi hängde inte riktigt med när de här ugnasbjurarna kom farande.
Du fick in en puck, tror jag.
Jo, men det var ju 1-0 när det tog slut och sen skulle du ju prompt fortsätta spela, för du tänkte att här vinner jag igen, och då lyckades jag ju få till en riktig mörsare.
Ja. Och det är så att ni kan vinna det här spelet. Vi redovisar vinnarna nästa vecka. Ja, så blir det. Dessutom finns det hockeytröja från ditt favoritlag och... diverse merch-grejer. Oj. Som ni kan vinna. Så hoppa in på hantverksdata.se/slutspel.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba idag.
I måndags kom ju ett specialavsnitt sammansatt av flera kärleksbombningar till Lennart Johansson, som gick bort sommaren 2019. Och det var du som var grunddesign, kan man säga, där, Jens. Du plockade ut några särskilda ord som du tyckte, egenskaper som du tyckte beskrev Lennart väldigt bra.
Ja, fem ord var det och landade in i: gräsrot, rak, varm, lyssnande och nyfiken.
Ja. Det är ju fenomenalt snyggt mixat, tycker jag, på slutet när Tommy Körberg på fotbollsgalan, när de hedrade Lennart Johansson i november då. Han gick ju bort sommaren 19, han hedrades där i november på fotbollsgalan, och han framför My Way och Frank Sinatra. Och det är ju mixat med Lennarts egen kommentar där i bakgrunden om när han säger att jag gjorde samma sak på tisdagen som jag gjorde på onsdagen. Jag blev aldrig särskilt fascinerad av de röda mattorna och cocktailpartyn och annat, utan han var sig själv. Jag tycker det var en jättefin stund att få återuppleva det där igen faktiskt.
I did it my way.
Men det passar ju bra också, för vi hade ju olycksdokument Sepp Blatter för två avsnitt sen i 444. Så därför blev det ganska logiskt också att vi fick repressera från arkivet och sätta ihop ett par kärleksbomb. Vi pratade om också efter att han avled Lennart Johansson. Så ni kan hoppa in och ni hittar det där i er spelare, Lennart Johansson.
Ja. Vi hade ju Alexander Axén på tråden här tidigare, och det var ju, ni var ju på gemensam färd i Göteborg där.
Jo, det kan man säga.
Hisingen.
Ja. Jag var alltid lika imponerad av att du lyckas konka med dig i de här poddmikrofonen, som jag tycker är alldeles för stor, men du får alltid med den där, Tommy.
Faktiskt, jag hade med den nu också.
Och just den poddmikrofonen använder du när du, Tommy, träffade en gäst som vi nu ska lyssna till med ämnet kärleksbombning av premiärer som drogs förra veckan. Så nu lutar vi oss tillbaka och lyssnar på vad då? Jo, detta!
Nu står de redo, spelarna, att dra igång den här allsvenska säsongen.
Nu är sekunderna dyrbara. Det förefaller som om Gunnar skulle kunna komma bra sent till en match och ändå hinna stå klar till drabbning innan domaren blåser för avspark.
Och så kommer hemmalaget som verkligen skämt bort Norrköpingspubliken med förstklassig fotboll de senaste åren. Gunnar Nordahl slipper loss, och därmed är det 1-0 för Norrköping. Obönhörligt. Malmö söker stoppa farlige Nordahl med alla medel. I halvlek leder Norrköping med 3-0. Det tredje målet gjort av Nordahl medan vi laddade om kameran. Fy skäms på sig.
Välkommen tillbaka till Sporthuset, Mikael Häggström.
Tack så mycket.
Du har ju tidigare varit med. Kommer du ihåg vad du kärleksbombade? Du har kärleksbombat en gång tidigare.
Det var den engelska FA-kuppen.
Ah, bra där. Jag ska inte plåga dig, Mikael, avsnittsnummer. Eller kan du det, eller?
Nej, det kan jag inte.
Jag återkommer i frågan. Men du är ju ordförande i Svenska fotbollshistoriker och statistiker. Och vi lärde känna varann efter att du från början tog kontakt med Sporthuset vid flera tillfällen och kom med underbart sköna inskick till oss via våra olika plattformar. Och sen har du kommit med i, ja, du har blivit mer och mer inblandad i allsvensk statistik. Därför att vi har ju märkt, du är ju 72 år snart, va? Men vi har ju märkt att du har 100% koll på 100 år med allsvenskan. Hur är det möjligt att du har allt det här hos dig?
Jag har samlat information från gamla böcker och gamla tidningar och plockat ihop dem i olika Excel-filer. Så har jag alltså tillgång till samtliga lagutställningar sedan starten 1924-25.
Ja.
Så jag kan snabbt hitta information vad man behöver.
Det vi märkte var att du har alltså ett bättre arkiv än vad Svenska fotbollförbundet har.
Ja, det har jag väl.
så vi får alltså rikta oss till en privatperson i det här fallet för att få som allra bäst koll på den allsvenska historien. Och nu är det ju så speciellt allsvenskan 100 år alltså. När startade allsvenskan exakt?
3 augusti 1924 var premiären. Det hade ju funnits vissa seriespel tidigare.
Så den 3 augusti 2024, då är det 100 års jubileum helt enkelt. Det hette väl inte Allsvenskan då formellt sett då 1924, men du som finns med i Svenska fotbollshistoriker, man har ju valt en väg för att det här är startpunkten. Vi har ju sett andra ligor som har bytt namn. Jag menar, Svenska hockeyligan hette ju Elitserien tidigare och så vidare. Så berätta hur det kom så att man har bestämt sig för att där startade Allsvenskan.
Det är den första riksserien med 12 lag med upp- och nedflyttning. Tidigare var det diverse lokala serier och det var i två grupper och så vidare. Men det är första reglerade riksserien med upp- och nedflyttning. Så därför så har man bestämt sig för starten. Mm. Och alla sådana här starter kan man ju alltid i olika sammanhang ha olika uppfattningar om. Mm. Men det här är starten som andra har bestämt för 100 år sedan och jag ser ingen anledning att ändra på det.
Nej. Och du, premiäromgången den 3 augusti. Ska vi börja där? Vi ska ta lite olika typer av smakprov från allsvenska premiärer. För det här är ju en kärleksbombning av premiärer. Mm. Men premiäromgången den 3 augusti 1924. Vilka matcher var det?
Då börjar vi. Matcherna startade 13.30. Men klockan 13.00 så startade matchen i Eskilstuna på Tunavallen mellan IFK Eskilstuna och Sleipner tidigare. Och efter 20 minuter så gjorde Evert Blomgren 1-0 till Sleipner. Och därmed blev han allsvenskans första målskytt.
Ja, så de smygstartade, tjuvstartade alltså?
Ja, av någon anledning. Jag vet inte varför.
Okej, vi tar namnet igen.
Evert Blomgren.
Men Sleipner är ju en av de här klubbarna och jag såg premiäromgången här. Du gav den till mig. Ska vi dra matcherna?
Ja, AIK Västerås IK 5-1. Örgryte Hammarby 5-1. Helsingborg Gais 1-2. IFK Malmö, IFK Göteborg 1-1. IFK Eskilstuna, Sleipner 1-3. Och IFK Norrköping, Landskrona 0-1.
Wow, då ska ni veta det att Mikael tittade rakt fram mot mig utan att titta det minsta lilla i ett papper. Du kan de där matcherna utan till, nästan 30 år innan du var född.
Ja, jag kan inte alla, men just de kan. Ja. Sen kan vi ju nämna då att snabbaste målskytt blev ju inte Evert Blomgren. För att på Gamla Ullevi så startade ju Örgryte Hammarby. Och då tog Hammarby ledningen genom mål av Rickard Larsson. Jag nämnde ju att Örgryte vann med 5-1 sen. Men det roliga med den Rickard Larsson var ju att han var allsvenskans snabbaste målskytt. Men spelade bara denna enda allsvenska match.
Mm. Men sen är det rätt fascinerande då att, vad blir det, 5 av de här 12 klubbarna är med nu?
Ja.
Malmö FF var inte med redan då. Det var IFK Malmö alltså som var med första allsvenska säsongen. Första premiären hemma mot IFK Göteborg på Malmö IP, eller?
Ja, Malmö FF kom upp först 1931.
Men du, ska vi ta några rubriker här längs vägen? Mm. Om vi bara tittar över alla allsvenska premiärer längs vägen. Jag menar, nu har vi en omgång till exempel. Det är ju alltid så här när AIK, etablerade AIK, möter Västerås SK, nykomlingarna som är uppe för första gången sedan 1997 nu i allsvenskan. Om VSK, även om de tog någon fin triumf i cupen här, om de skulle vinna den matchen så skulle det vara en stor skräll. Vad har vi för, som ett exempel alltså, vad har vi för största skrällar skulle du säga i premiärhistorien?
Ja, jag skulle ju nämna Elfsborgs seger i Malmö 1952 när Malmö hade 38 raka hemmamatcher utan förlust.
Oj.
Och Elfsborg vann med 3-1 och en ung Henry.
Och det är inte att du kilar in Elfsborg bara för att du kommer från Borås eller?
Nej, jag får nog i detta fallet är jag neutral. En ung Henry Larsson som sedan blev mister Elfsborg debuterade i Elfsborg den dagen och gjorde första målet.
Ja. Någon mer?
Ja, vi har ju skrällen. Om vi går lite närmare i tid så har vi ju naturligtvis 2002 när Landskrona Boys kom tillbaka och besegrade Helsingborg med 6-2 i premiären.
Helsingborg som då var ett riktigt bra lag.
Bra lag, ja. Riktigt bra lag.
Där har vi några skrällar. Ska vi ta några rekord också då? Rekordvinster?
Ja, vi har 1926-27 när Helsingborgs IF vann mot Västermalm med 7-0. Och detta kopierades 1993 då sporthusets medarbetare Jens Fjällström var med i Malmö FF och slog Brage med 7-0.
Bravo Jens. Så han är en rekordman. Annars trodde jag att han skulle ha något rekord med det här att han var med i 9-1-matchen mellan Djurgården och Hammarby. Det kanske är största derbyseger, eller jag vet inte.
Det kan det väl vara största derbysegen. Ja. Men det har ju varit några tvåsiffriga resultat i Allsvenskan genom åren, dock aldrig i premiärerna.
Nej, men gjorde han någon mål i den här 7-0-matchen?
Nej, han gjorde ingen mål. Däremot gjorde ju Anders Andersson mål.
Ja, som expert i våra tv-sändningar i Allsvenskan nu.
Ja.
Och det har ju varit andra spelare genombrott också i Allsvenska premiärer. Antar jag att du vill plocka fram några.
Jag tänker framförallt på Thomas Broliv. Även om inte det var hans allsvenska debut så gjorde han ju 3 mål när IFK Norrköping vann mot IFK Göteborg med 6-0 1990. Och han gick ju direkt in i landslaget sedan i gjorde succé i VM och flyttade till Parma.
Till Brolin. Vad gör Brolin? Ja, han gör ju suverän. Thomas Broliv.
Här ser vi att det är inget fel på självförtroende.
Nej, verkligen inte.
Utan här kommer han långt under bollen med foten och klippar den över målvakten.
Ja, det är strålande. Det går inte att göra mycket bättre än sådär.
Nej.
Det är väl den debut som jag tänker på mest som har förändrat mycket. Även om han inte var debutant då.
Nej, men han var debutant i Norrköping men ja. Han hade då spelat i Sundsvall i Allsvenskan.
Ja, under 2 säsonger tidigare. Så.
Ja, den där matchen kommer jag verkligen ihåg.
Då förlorade ju IFK Göteborg den matchen med 6-0 men då blev sedan mästare. Men då var det ju slutspel så det hade inte lika stor betydelse seriematcherna på den tiden.
Just det.
Och alltså vi får alltså gå tillbaka till 1976 när det blivande mästarlaget förlorade premiären i en rak serie.
Ja, det där är ju märkligt.
Ja, då vann alltså Öster med 3-0 mot Halmstads BK.
Men vilket är ett fascinerande fenomen att det är nästan 50 år, för jag menar det har ju egentligen inte med varandra att göra. Om man förlorar premiären borde man ju kunna vinna ligan.
Ja, absolut. Och Elfsborg borde vunnit den i fjol. Men Elfsborg förlorade premiären mot Häcken så förbannelsen satt i.
Ja, trots att det var så oerhört nära. Men man undrar, har det verkligen någonting med varandra att göra? Ja. Det måste vara tillfället i den här spel.
Ja, men 50 år som du säger. Ja. Okej, för 2 år. IFK Göteborg förlorade 84 också. Men då var det slutspel. Och då hade ju premiären inte den betydelsen. Men jag tycker det är ändå en oerhört poäng alltså.
Ja, ni vet att ni som ska spela allsvensk fotboll nu den här helgen. Blir det förlust i premiären, då blir det inget guld.
Någon gång bör det ju brytas. Men det kanske vi.
I ditt enorma arkiv, i ditt gedigna arkiv då, några andra kuriosa delar, vad skulle det kunna vara?
Ja, vi har ju 2 saker som verkligen är kuriosa. Och det är 1954-55 så vann Djurgården mot Halmstads BK med 5-1 premiären. 2014 vann man med FF mot Falkenberg med 3-0 premiären. Men vad var det för kuriosa då? Ja. Jo, det var så att de ledde efter första omgången och det är de 2 enda gångerna i Allsvenskans historia då ett lag har toppat från första till sista omgången.
Varje omgång alltså?
Ja. Det är många lag, ett antal, har haft ledarpoäng i alla omgångar.
Ja.
Men det är bara Malmö FF och 2014 Djurgården 54-55 som har lett alla tabeller.
När du känner efter inombords premiärer som du har upplevt under ditt fotbollsälskande liv, vad är det som bubblar inombords?
Ja, förr var det mer. För det var en premiär på ett annat sätt förr. Idag är det lite mer att spelas cupfotboll och konstgräset har kommit till. Men det är just att man gick på en premiär på första gräsmatchen, det var lite speciellt tidigare. Sen är det alltid kul när det börjar.
Men alltså man visste inte alls vad lagen stod.
Nej.
Och sådär?
Nej. Och de allsvenska lagen spelade ju aldrig mot varandra i träningsmatcher förr i världen heller.
Ja, men du, jag måste alltid testa. Jag har ju mitt ständiga Elfsborgstips. Mm. I och med att du ändå är från Borås. Nu bor du ju i Göteborg numera. Men jag menar, ska jag köra i år igen eller? Kan det gå hela vägen?
Det tror jag tyvärr inte i år. Och det grundar jag mest på att slutet förra året var inte så bra. De 5-6 sista matcherna var inte så bra.
Framförallt var ju den näst sista matchen något av ett trauma i Elfsborgs historia får man säga.
Ja, det var det ju. Och där har vi en liten poäng också. Det är ju 3 lag som spelat bort guldet mot bottenlag i historien.
Mm.
Det roliga är bara då, som gör att du kan hålla fast för ditt tips, är att året efter 1935 så vann Göteborg. Året efter 1998 så vann Helsingborg.
Så att vi ser, jag ser ju
du
gärna.
Ser, du ser.
Ja.
Stort tack Mikael Häggström för vandringen genom allsvenska premiärer. Det är bara 2 dagar kvar nu när den här podden kommer ut tills kulan i luften igen.
Härligt.
Alltså, premiärer i alla dess sporter är ju så jäkla underbara, för man har ju den här kittlande känslan både, tror jag, som supporter och aktiv, och alla förväntningar som helt plötsligt ska besvaras. Ja. Och det är klart man kommer att minnas tillbaka för egen del till Stockholms Olympiastadion 1988, Västra Frölunda med Djurgården mötte vi dem och vi vann med 4-2. Jag kände både jag och min brorsa, som vi kallar varandra redan på den tiden, Steve Galloway, som hade kommit från Division 2-fotboll och kände liksom, vi håller på den här nivån. Och så ser jag till den här 1993, den kommer jag ihåg också, Malmö stadion, Brage. Bara det att jag vill minnas att den slutade 6-0, men det visar sig att Mikael Häggström har koll på grejerna, att det var tydligen 7-0. Så det är otroligt härligt av Mikael, och han är ett levande uppslagsverk.
Men vilken härlig gästordning vi har. Vi inleder med Alexander Axén och vi landar med Mikael Häggström. Det är ju underbart med statistiker, alltså, som en av mina stora... När vi har valnätter i Sverige, vi sitter och väntar på valresultat och alltihopa, då har jag suttit så många gånger och tittat på valvaken.
Den magiska kvarten.
Men det var före, för det här var en helt annan person nämligen.
Ja.
Han pratade aldrig om den magiska kvarten, tror jag, nämligen Sören Holmberg. Låter inte Mikael Häggström lite som Sören Holmberg?
Jo,
och för mig är det så ja, men visst, och det är så otroligt ljuv musik, därför att de vet ju. Och så kommer jag säga, har vi nu ett valresultat? Nej, vi har det på onsdag när man räknar poströsterna. Och det är en sån styrka, tycker jag, i att ha den här grunden av att veta vad jag snackar om, så att säga. Och kunna säga, blir det Elfsborg? Nej. Då vet man att nej, det blir det inte.
Jag vet inte om statsvetaren Sören Holmberg heller har någon riktigt personlig åsikt, utan det som övervägs idag, misstänker jag, i många olika läger i Sverige, det har ju att göra med, ska man ta hänsyn till konsekvenserna av en sån där misstroendeförklaring, så kan ju den innebära, det är väl så många borgerliga politiker resonerar idag, att man stärker Göran Persson snarare än att försvaga honom. Sannolikheten att man vinner en sån där omröstning är ju liten i riksdagen.
Sören Holmberg, vet du.
Ja, vi laddar för premiär i övermorgon.
Premiär, påskhelgen, premiär.
Ja. Jättefint. Mm.
Dags för...
Är det kärlek eller olycka? Vad ska jag ta?
Mer kärlek. Mer kärlek.
Är det mer kärlek, Jens?
Ja, vi behöver mer kärlek. Vår kärlek.
Vår kärlek till er är en kärlekslapp.
Åh, fix upp med omsorg.
Ja, du. Här ska vi lämna det riktiga livet.
Ja, det ska vi. Vi håller oss i fotbollens värld i varje fall, men vi ger oss in i poängsättning, statistik, spekulationer. Vilken spelare kommer att vara bra? Hur sätter jag ihop min bästa elva? Och lite sådana saker. Fantasy-fotboll.
Fantasy-fotboll?
Ja.
Ja.
Och det gäller inte bara fotboll, det finns ju hockey så också. Du vet, det kom det här Dream Team och det. Man sätter ihop sina, överallt liksom. Sätter ihop er elva och man byter spelare. Har du varit med några sådana här grejer?
Ja. Eller? Oh ja. Man
det är ju ett heltidsprojekt alltså.
Ja, det är det, om man ska göra det ordentligt. Och det finns ju de som plöjer ner otroligt mycket tid och engagemang i det här. Och så. Jag är lite svårt att vara så ihärdig och ha tålamodet. Jag kan sätta en elva som får spela hela säsongen, men då hamnar man ju sopsist.
Ja, för man måste ju byta spelare. Den går dåligt nu. Jag tradar ut med honom. Han är dyr, han är billig.
Jag kan berätta att det här har ju alltid kommit en fråga från redaktionerna när man jobbar med olika rättigheter. Ja, visst, och så har de tävlingar och så här. Men grejen är så här, jag alltid smiter undan det. Varför det? Jag aldrig fattar hur man gör.
Och nu kommer du lära dig.
Och det här är ju en oerhörd möjlighet för mig att veckan efter påsk få begripa hur man gör det här fantasy-lagen då, in och ut med olika grejer. Så det ska jag göra och lyssna till. Jag kanske kan kreera ett eget sånt där sen, ja, när alltihop det här har landat. För det var en spännande kärlekslapp, kan man säga.
Ja, ja, men bra. Jag tror att det där kan bli rätt kul.
Vad hette hon som låg i kärlekspåsen som du, Jens, berättade den härliga historien om? Hon som var så otroligt bra i alla idrotter på 30-talet och gick bort i cancer i 45 års ålder.
Didriksen och
Babe.
Babe, ja.
Babe. Mm.
Det måste jag säga. Den typen av kärlekslapp som dyker upp som man inte har en aning om vad det är. Och sen när man har hört det så tänker man, wow, hur har jag kunnat leva mitt liv som idrottsintresserad utan att kunna detta?
Babe Didriksen borde bli film i varje fall.
Det
sa han aldrig i den kärleksbombningen. Men det har liksom bara... Det är ju en film. Det är ju en film om den här kvinnan. Om den här tjejen.
Men apropå kvinnliga idrottare av högsta kaliber, måste också återigen konstatera att hon har gjort det igen.
And no surprises that Bella Hall is the MVP for tonight. Top scorer on the evening. Good service run this from Hall. Might have been going out. Handy took it. Goes heavy cross court. What a touch from Monica Di Gennaro. And what a kill from Bella Haak. Oh, this is stunning stuff from Conegliano.
Isabel Haak ska spela Champions League-final igen. Hennes italienska lag Conegliano. Alltså, du vet, Conegliano, Proseccons hemstad. Vi är bjudna dit för att äta Prosecco risotto. Prosecco risotto i Proseccons hemstad. Vi har en stående inbjudan. Det är säkert, jag skojar inte. Vi kan åka dit när vi vill.
Jag kan hoppa över risotton. Jag tar lite Prosecco bara, det är fint.
Ja. Vi har haft kontakt med henne på senare tid här. Och hon sagt, ni kan komma när ni vill. Det är bara att hojta till. Bella Haak. Och hon har alltså gått till Champions League-final igen då. En av Europas och världens bästa volleybollspelare. Det vet ni vid det här laget. Visste ni förresten att Alessandro Del Piero kommer från... Conegliano förresten.
Nej. Ja, men jag vet att han är väldigt förtjust i Prosecco risotto. Vi kan förklara saken.
Ja. Och Conegliano semifinalbesegrade ett turkiskt stjärnlag från Istanbul. Italien och Turkiet, de två starkaste nationerna i Europa, kan man säga, de här typen av kupper. Flest poäng i den här semifinalmatchen gjordes ju då utav
Bella Haak.
Isabel Haak. När är finalen?
37 poäng gjorde hon, matchens MVP. 4 maj mot Milano.
Snyggt. Mm. Det följer vi upp. Får jag bara chippa in, apropå starka kvinnliga idrottare, då vill jag nämna ett stov. Ja visst, vi kommer hästsport här. Elitloppet på Solvalla sista söndagen i maj. Vi har redan förklarat för alla att Ideal de Tia, den bästa hästen i världen, är med. Det var den första som fick inbjudan, tackar jag. Den andra som fick inbjudan var ju stjärnhästen Francesco Zet, Daniel Redén, som tackar jag. Och nu kom, när tredje inbjudan kom, så var det till... Och jag vågar påstå att hon är världens främsta sto. Sabine Kagebrands Joviality, som också kommer till Solvalla. Mm. Nu är 3 av de 16 som kommer att få den här speciella inbjudan. Det är ett inbjudningslopp det här. Nu är 3 av dem klara. Och man har ju redan upploppet framför sig faktiskt när Joviality är ledningen i Dao du Tia förstås är på utsidan. Och då kommer Francesco.
Vilken enorm uppladdning det är för elitloppet.
Ja, verkligen.
Experterna pratar om att det kan vara det bästa elitloppet någonsin.
Now we're talking.
Aldrig någonsin. Och då har de presenterat bara 3 av 16.
Förväntningarna är skyhöga.
Det är cirka 100 meter kvar till start. Dum, 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 dum. Ja.
Har du någon travsupportersång vi kan skicka in, eller?
Ja visst, champagnegaloppen. Mm. Bam, 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 bam.
Nej, den väntar vi med tills det närmar sig. Men vi kan väl avsluta med någon supportersång ifrån Dartfestivalen. För det var ju fullt ös där. Och mycket fotbollskänsla. Kanna på Gusten Dahlins. Det pratade vi om när han var med i supportersånger i något av de där avsnitten. Att han var med och skapade den ramsa som har blivit svensk fotbolls kanske främsta ramsa på landslagssidan. Men som också rullade inne i Eriksbergs.
Ja, ja, det är mycket fräscha låtar de kör tycker jag med darten. Det är ju häftigt när de går in där. Walk on, som ceremonimästaren sa här, Master of Ceremonies. Man lär sig mycket idag. Ja, vi kanna på. Tack för idag.
Bulle, nia, bulle.
Bulle, nia, bulle. Master of Ceremonies. Vi hörs.
Vi hörs. Så.
Tack för idag.
Hej då.
Hej
då.
Tack. Hej, hej, hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.